Välkomna till Läspodden på Helsingborgs bibliotek. Vi är som vanligt här, Eva Månsson och jag, Birgitta Svensson. Idag så tänkte vi prata lite grann om vad vi har läst under jul och nyår när vi har varit lite lediga. Hur är det, Eva? Har du hunnit läsa något?
Ja, jag har läst 3 böcker.
Ja, inte illa. Och den första du ska prata om, den heter något väldigt konstigt, men det får du beskriva lite mer själv.
Jag ska berätta om en bok som utspelar sig i Asien, närmare bestämt Indien. Södra Indien och i staden Bangalore. Och där pratar man ett språk som Kannada heter det. Och det lilla språket det pratar 30-40 miljoner människor.
Det lilla.
Ja, det är som i Indien att det är alltid så höga siffror. Och den är skriven på Kannada. Och sen har den översatts till engelska. Och den svenska översättningen är från den engelska.
Och det är titeln är?
För det är en författare som heter Vivek Chambag. Och boken heter Gnashar Gushar. Och jag kommer att förklara titeln
längre fram. Det behövs nog, ja.
Det handlar om en ung man som växer upp i en familj. Egentligen så är det en medelklassfamilj, men de har inte så mycket pengar. Det är föräldrarna, hans syster och en farbror som bor tillsammans i ett litet hus. Och som sagt, pappan han är försäljare av tio. Och man har som sagt inte så mycket pengar, men man är väldigt solidarisk i familjen. Behöver berätta jaget ett par byxor, så då står de andra undan och väntar. Då är det hans tur att få någonting. Behöver mamman en sari så är det det man köper den hösten. Mm. Så de lever väldigt ekonomiskt och sparsamt, men hjälper varandra solidariskt.
Mm. Men när utspelade det sig?
Alltså de använder mobiltelefoner, så att det måste vara ganska så i nutid. Mm. Och så olyckligtvis så blir pappan av med jobbet, eller han blir uppsagd. Och då får han ett avgångsvederlag. Och då kommer farbror in i spelet. Han föreslår att de ska starta ett företag. Att de ska sälja kryddor. Man ska köpa upp billigt på landet och sen ska man sälja dyrt i stan.
Aha.
Och det här blir en framgång. De får riktigt rejält mycket bättre ekonomi. Så pass bra så att man köper ett nytt fint hus och alla får var sitt rum, och det här är framgångsrikt. Vår berättar jag, han blir erbjuden jobb i företaget och han kallar sig direktör. Jag ska också säga det att pappan han äger då 50% av företaget, för han har ju investerat pengar, medan det är farbror som kallas för Chikapan är rakt igenom i boken. Mm-hmm. Och varför man inte har översatt det vet jag inte.
Kanske var svår översatt.
Nej, han är ju farbror.
Jaså.
Så svår översatt kan det ju inte vara. Han är en farbror, alltså bror till pappan.
Okej, jag förstår. Ja.
Men det är han som sköter företaget med bravur. Och då blir ju de här männen, det är ju egentligen de som har ekonomiskt, de som liksom drar vidare det ekonomiskt i familjen. Medan mamma och syster och berättarjaget, de blir liksom en slags tredje personer i familjen. Först är det Chikapan och sen är det pappa och sen är det dem. Och tiden går och vår berättar jag, han är ju giftasvuxen, så att han ska välja en hustru, och alltså, han är lite mesig, han tar inte egna initiativ, han bara liksom hänger med, och istället för att försöka träffa en dam så skaffar han sig en brudkatalog och letar upp en kvinna som han tycker är vacker, och det är Anita. Och då kommer Anita in i familjen och hon kommer från en akademisk familj, så hon har helt andra ögon och hon tycker att det är väldigt konstigt att han gör så lite som han gör, vår huvudperson. Sitter mest på kaffehus och tar emot allmosor. Sen är det också så att tre vuxna, för att systern har gift sig men sen kommit tillbaka till familjen. Då har de ju tre vuxna kvinnor i huset. Mm. Och det ställer ju också till det. För det är olika viljor. Han skriver så här: dessa kvinnor talade endast indirekt med varandra. Det är inledning. Skottet som skjuts i luften för att kalla vedersakaren till strid. Syftet är att ta reda på om freden är redo eller om de vill slåss. Alltså de är inte riktigt vänner, de här kvinnorna.
Nej.
Men han älskar Anita. Han är väldigt förtjust i henne.
Ja.
Men hon gör sig lite ovän med pappan också och farbrorn. Ja, det är en familj som inte är i harmoni. Den här romanen, den är ju mycket koncentrerad. Den är ju bara på 120 sidor.
Jaha.
Och den är skenbart enkel. Den är ju lätt i sin ton. Den är inte lustig och den är inte rolig, men den är lättsam i tonen. Men i botten så handlar det ju om moraliskt förfall och en familj som är på glid. Och den slutar väldigt överraskande. Och den slutar... Alltså jag tyckte det var ett riktigt sorgligt slut på den här boken.
Mm.
Men fram till dess är den väldigt lättläst.
Men du rekommenderar den ändå?
Jag tänkte om den kommer ut i pocket så skulle jag tycka att det här varit jättetrevligt om vi hade köpt in till en bok... cirkelkasse.
Ja.
För så bra är den.
Ja. Mycket pratar om mycket.
Ja, det är det. Ja. Och jag är ju tveksam om det kommer ut som pocket. Men det,
vad är det för förlag då?
Ja, det är ju sånt litet förlag. Appellförlag som jag har inte hört talas om då.
Alltså jag hade aldrig hört talas om boken.
Nej.
Den har tydligen
gjort stor succé. Men det är ju inget som borgar för att det är bra. Men tydligen så är den omtalad. Och om jag kollar recensioner så är det ju alla stora amerikanska tidningar som har recenserat den.
Men författaren lever i Indien?
Ja, och han är ju medelålder. Så jag vet inte så mycket om författaren. Jag har inte heller tagit reda på det.
Men det är ingen som har flyttat till USA? Alltså.
Nej, det är det inte. Utan den är ju skrivet på hans språk. Mm. Så att det är också intressant. Mm. Ja, jag tyckte att den här är så jättebra.
Men du sa ingenting om titeln där.
Nej, det glömde jag. Det är Anita som säger så när det trasslar till sig här i livet. Så det gick inte att översätta. Och de här myrorna som är på omslaget är ju när de bor i det första huset som är ganska primitivt. Och då blir det en myrinvasion. Ja. Man förstår omslaget om man läser böcker.
Ja, jag tycker det är väldigt vackert omslag faktiskt. Ja.
Men jag har ett ännu vackrare.
Ja, men de är olika.
Mm.
Ja, jag tänkte börja med att berätta om en bok som heter En kvinnas övertygelse av Meg Wolitzer. Och jag tror nog att många har talat om hennes första bok, som jag tror det är på svenska. Som heter Hustrun, eller The Wife. För att den går ju som film nu med Glenn Close och andra.
Har du sett den?
Ja, jag har sett filmen men jag har inte läst boken. Har du gjort det?
Nej, jag har inte läst boken.
Nej, jag kände lust att läsa den. Mm. Ja, det gör jag fortfarande. Så det kommer väl. För jag vet ju att de har gjort om filmen lite.
Mm.
Gjort det till Nobelpris
istället för filmpris. Ja, just det. För det kommer jag höra. För jag har pratat om den boken fast jag inte har läst den.
Mm-hmm.
Och då var det... De skulle till Finland. Mm. Och var sur på honom.
Ja, precis. Den här En kvinnas övertygelse. Den är betydligt tjockare då. Nästan 500 sidor. Och jag tror att den kom ut 2018 även i USA då. Så att den är snabbt översatt. Det är en sån där slukarbok kan man väl säga. Handlar om en ung flicka. Hon är 18 år när boken börjar. Hon heter Greer Kadetsky. Och hon ska precis börja på college. Och tyvärr kommer hon inte in på samma college som sin pojkvän Corey. Och det beror inte på att hon har sämre betyg eller någonting, utan ja, hennes föräldrar hade klantat till någonting där i ansökan. Så de får liksom gå i college på skilda skolor. Men de skypar mycket med varandra och de behåller liksom det här förälskelsen och förhållandet genom de här åren. Men i början av boken så är det då att den här tjejen Greer, som är ganska blyg och tillbakadragen och sällan vågar yttra sig i något större sammanhang, hon är med och lyssnar på en känd feminist som kommer till colleget då. Och boken rör sig mycket kring den här Faith Frank, som hon heter, den här kända feministen. Hon har kommit upp lite i åren nu. Hennes storhetstid har kanske varit, men hon är en väldigt intressant talare och Greer blir väldigt påverkad av henne. Så mycket så att hon talar lite extra med henne efteråt och får hennes kort och sådär. Och senare efter college faktiskt tar kontakt igen, för hon hoppas att hon kanske ska kunna få jobba på den tidskriften som den här Faith driver. Det går också så långt så att hon får komma på intervju, men när hon kommer dit så visar sig att tidskriften har precis gått i konkurs. Så det blir ingenting med det. Men de får mycket att göra med varandra ändå i framtiden. De här. Och den här boken utspelar sig från det hon är 18 då till hon är 31. Och det är ju väldigt liksom grundläggande år i en människas utveckling. Liksom de första vuxentiden så. Mm. Och det är väldigt spännande att följa med och se vad det blir av henne liksom. Och den här pojkvännen då, om de ska lyckas hålla ihop eller inte, och få en väldigt nära vän där på college som hon håller kontakt med men som hon också sviker och, ja men det är en sån där spännande bok att läsa. Och sen är det sån där, vissa kapitel berättas utifrån andra personer.
Jaha, det såg du kul.
Ja. Och sen är det också så där att nu har det då gått några år och vad har hänt? Alltså, ja.
På något sätt det är bra, så till berättartekniskt bra.
Ja, det tycker jag. Ja, ja. Och jag blir lite så där, jaha, vad roligt att det blev så och så vidare. Jag undrar hur det gick sen. Alltså att jag lever mig in i henne i alla fall. Och även några av de andra, som att ja, de finns. Fast det gör de ju inte. Men, ja.
Nej, de finns i ditt huvud.
Ja, i mitt huvud finns de. Men det är både upp och nedgång i den här boken. Verkligen, det händer mycket saker. Men jag kan absolut rekommendera den.
Så då ska vi till en fackbok som jag har läst under julen, märk väl, under juldagarna, och det är Svälten utav Magnus Westerbro. Det var en väldig kontrast, och den fick ju Augustpriset för fackböcker, så att jag antar att det är många andra som har läst den också. Men det är väldigt intressant, och jag är så imponerad utav Magnus Westerbro, för han måste ha gjort en så fantastisk stor research. För det här handlar ju om svälten 1867 och 1868. Men han vidgar ju begreppet svält till så mycket mer. Så han skriver om svält förr i tiden i andra länder. Vad som händer med kroppen. Alltså i alla aspekter av svält. Och dessutom, där finns en undertitel, Hungeråren som formade Sverige. Så det är också hur Sverige blev efter de här svältåren. Så intressant, jätteintressant.
Ja.
Och väldigt faktarik. Och jag tänker nu när jag ska återberätta den, hur ska detta gå? För det är så oerhört mycket fakta och mycket som är intressant. Så det är svårt att sålla ut. Men vi tar berättelsen, alltså huvudberättelsen.
Ja, ja.
Och det är ju att 1867 så har det under flera år varit dåligt väder. Det har varit kalla somrar och det har varit hårda vintrar. Men 67 är extrem och det har att göra med att det är ett fenomen med ishav och lågtryck. Och det är bara sånt som uppstår ungefär var 500 år.
Oj.
Så att det är riktigt otur.
Mm.
Och det är så kallt så att i Stockholm så är det minus 6 grader i maj. I Uppsala minus 11.
Oj.
Och till midsommar så sitter man i Umeå och dricker punch på isen. Alltså isen har inte gått upp. Och då är det midsommar, det är runt den 24. Gamla midsommar är den 24 juni.
Jaha,
Har jag för mig. Så det är jättekallt. Men så kommer varmare vindar in midsommardagen uppe i Norrland. Isen går upp, snön smälter och bönderna ut och plöjer och sår. Och för här gäller det att ligga i, de är ju back.
Ja, verkligen.
Dör den 18 juli så kommer det isvindar igen. Och då är det en flicka som beskriver det. Då blev all rimfrost på gräset som tusentals dallrande diamanter. Och träden började lossna ispinnar från grenarna. De föll över varandra och det skimrade och singlade som ett överjordiskt strängarspel.
Oj.
Alltså det är ju säkert hur vackert som helst, men det är ju en katastrof.
Ja,
för allting fryser ju.
Men,
så att i augusti vet man ju redan, för det är ju så att är man bonde så vet man ju hur mycket, alltså efter skörden så vet man ju hur mycket utsäde du måste spara, hur mycket foder du måste ha till dina djur över vintern, och du vet ju antalet munnar att mätta.
Mm.
Så redan där vet de ju att det ska bli svält.
Mm.
Och det måste ju vara så ångestladdat.
Mm.
Du vet i förväg att du kommer att svälta.
Mm. Men detta gäller hela landet?
Nej.
Eller Norrland?
Det är ju Norrland, det är norra Sverige. Södra Sverige så är det som vanligt. Man skördar och tröskar och skickar säd till London, England. För de hästarna behöver ju det spannmål. Så att det här tjänar man pengar i södra Sverige. För att man kan ju skicka iväg det. Det börjar ju, de här häradsövningarna heter det inte, landsövningar. De börjar ju ana att här är ju en katastrof på gång.
Mm.
Men de gör inte så mycket mer förutom en. Almqvist heter han och han är en halvbror till Carl Jonas Love Almqvist.
Ja, ja, ja.
Så han, och han är i Västerbotten och det är ju tur att det är han, för Västerbotten är ju det landskapet som är värst drabbat. Och så kommer ju hösten och vintern och det är ju svält. Och då finns det en berättelse, eller där han beskriver en pojkes, eller rättare sagt det är en barndomsskildring. Det är en man som har överlevt svälten, men när han var barn, så han beskriver när han är barn, hur ja, först så är de ju tvungna att slakta kon, för det finns inget foder och kon är ju så mager ändå, men de slaktar kon för att få mat. Sen när kon är slaktad och man har ätit upp köttet så tar man huden och kokar den.
Mm.
Så äter man huden.
Oj.
När den är uppäten så tar man kängorna och kokar dem. Men kängorna är ju kärade för att hålla emot väta.
Ja.
Så då måste man koka om och om och om igen. Men trots det så och sen börjar man ju äta på de här kängorna. Men trots det så liksom finns ju käran kvar och han beskriver hur äckligt det var att äta de här skokängorna.
Men fanns det ingenting ute i skogarna?
Eller? Nej. Det är ju snö. Det kommer inte att öppna något. Och efter det så barnen ligger i sängarna för de är ju så utsvultna. Och så en morgon så går pappan upp och ställer sig och rakar sig. Och så säger han till barnen, nu är det över, nu är det slut. Alltså, det är så här, vi kommer att dö nu. Och han går och lägger sig. Och då, om det var någon dag efter, så knackar det på dörren. Och då är det en farbror till det, alltså pappans bror som kommer. Och då har han tjuvskjutit en ren. Oh. Som han sen blir åtalad för. Huh. Men i alla fall, de kokar den här renen. Och de kan ju inte äta köttet. Utan det börjar med att de får äta buljongen. Och sen så vänjer de magen sig vid det. Och sen kan de äta
För att det blir för mycket den gången.
Och det du säger om att man skulle kunna ge sig ut i skogen och skjuta. Redan på hösten skjuter man så mycket vilt. Så att det är liksom avskjutet.
Aha.
För att alltså man får ju hålla sig i närheten. Det, vi pratar i 1800-talet. Ja. Man tar inte bilen och kör 30 mil. Så det är ju en katastrof. Ja. Och det här sprider sig. Eller det blir en vetskap om den här katastrofen. Så i Europa och i Kalifornien och i Argentina så samlar folk in pengar till de stackars svenskarna i Norden, för nu svälter de. Och det där känner vi igen från vår tid.
Ja,
men då är det andra länder som vi samlar pengar till.
Mm.
Så det kommer. Men det är också det att det är inte bara att samla in pengar och köpa spannmål och skicka, för att det fryser ju, och det enda sättet att transportera det är ju med båt. Så att det, alltså mycket av det fryser inne helt enkelt. Ja, det var om svälten i Norrland.
Och de fick inte hjälp från
kungen? Jo, alltså det kom ju hjälp. Men att det var ju inte alls tillräckligt som de fick ju.
Hur mycket folk var det som dog?
Ja, alltså vi måste dra ihop de här åren.
Okay.
Så jag kommer till det.
Mm.
Men jag kan säga att han har ju också ett resonemang om att det är ju en Nobelpristagare. Och nu ser jag att jag inte hittar hans namn. Men som menar att är det en demokrati så blir det aldrig något svält.
Mm.
Därför att då fördelar du i landet.
Mm.
Och ett land som blir ännu värre drabbat är Finland, för de har samma klimat.
Ja.
Och där så dog, alltså Finland har 2 miljoner och 170 000 var överdödligheten det året.
Ja.
Så det är 8% av befolkningen som dog i svält.
Ja.
Och det var ju Ryssland som hade Finland då ju.
Ja, det.
Så det var ju ännu mindre demokratiskt än Sverige.
Ja.
För då satt ju de som bestämde.
De satt väldigt långt bort.
Ja. Mm. Sen så blev det ju vår, och sen blev det faktiskt bättre väder och en bra skörd i Norrland på sommar. Men då är det ju södra Sverige som blir drabbat.
Mm. Är det 68 då? Eller?
Ja. Mm. Och då så blir det väldigt hårt, och det är främst i Småland och Blekinge blir det väldigt hårt, och det blir en hel del skogsbränder, så det är ju något som vi känner igen. Och Växjö är skogsbränder i närheten av Växjö, så man vet inte ska staden klara sig eller inte. Det värsta med denna torka, då vet man också i augusti att det blir svält.
Mm.
Det har man facit. Man har ju facit redan.
Mm.
Men när i Stockholm så tycker man nej. Fattiga får väl ändå klara sig själv. Det är ju ändå någon som, det är väl deras eget fel. Alltså har man inte pengar så har man inte. Man får väl klara sig. Och man gör också, det gjorde man i Norrland, men man ger aldrig pengar, utan då blir det nödlån.
Mm-hmm.
Och,
lån?
Ja, lån. Och man ger inte, de som inte kan låna, så ger man inga pengar, utan då får man, ska man klara sig själv. Då får man tiga.
Mm.
Så det är så cyniskt.
Ja,
och bland annat Wallenberg, han har åsikt om detta här, att man inte kan ge fattiga människor varken mat eller pengar, för att då så blir de så bortskämda. Sen ett par år senare så håller Enskilda banken på att gå konkurs.
Behövde de hjälp?
Och då fick han 30 miljoner.
Mm-hmm.
Men i alla fall så blir det svält här nere också. Och det är nästan värre, därför att befolkningen den är ju dubbelt så stor. Om det bodde 360 000 i Norrland så bor det 630 här i de södra delarna. Och då blir det också väldigt många som är ute och tigger. Och man ser ju ner på tiggarna. Och man har ju samma argument mot tiggarna som vi har idag. Ja. Mm. Mm. De får skylla sig själva. Mm. De får ju ta något arbete.
Mm.
Och resultatet utav detta här, det blev ju att det blev en överdödlighet på 27 000. Och egentligen så dör man inte så mycket av svält, utan man dör av följdsjukdomar, för difteri och andra sjukdomar. Så det är det som tar...
Men detta är Småland och...
Mm, ja,
det är inte Norrlands.
Nej, utan, alltså 27 000, det är båda åren.
Yes, ja.
För 1869 ser man ju resultatet.
Mm.
Och då kan man räkna ihop. För det fanns ju något som heter Tabellverket.
Mm.
Det är före detta Statistiska centralbyrån.
Mm.
Och de har tagit fram massa statistik. Och bland annat så var tjuvnadsbrott, det ökade med 190% under de här åren. Det är klart, folk stal ju. Äktenskap minskar med 26%. Sen minskade ju barnafödandet också.
Mm. Men hur var det med emigration?
Ja, innan svältåren så emigrerade ungefär 1000 personer om året. Efter svältåren så då gick det upp till 4000.
Mm.
Så det fyrdubblades ju. Och man emigrerade då främst i Danmark i början. Danmark och Nordtyskland. Sen kom det här Amerika.
Ja.
För det var för dyrt med Amerikaresan.
Ja.
Ja, det är så mycket som är intressant i den här boken.
Ja, jag har hört folk säga att jag brukar inte läsa sådana här historiska böcker eller fackböcker. Men den här läste jag och den var jättespännande.
Ja, det är, han skriver intressant.
Ja.
Det är ju sorgligt.
Självklart, men det är ju en del av vår historia.
Ja,
som inte jag kände till.
Jag kände inte till. Men jo, det måste jag säga. För jag kände till det därför att jag har sett en dokumentär av Hans Viljus och Häger.
Ja, mm.
Som heter Ett satans ö, eller Ett satans ö. Mm, och den finns fortfarande på SVT Play.
Gör den? Mm. Och den handlar om
det? Den handlar bara om Norrland.
Jaja.
Och där är bland annat den här berättelsen om pojken som åt kängor.
Ja. Men jag tänker... Sådana här saker är ju ofta inte så väldigt väl dokumenterade.
Nej, alltså, det skulle jag också säga. Det är bra du säger det. Därför att det är väldigt mycket barndomsskildringar. Och då har han en teori på 80-talet, alltså nu, 1980. Så var det en svältkatastrof i Etiopien. Och under svältkatastrofen så diktar man visor och man diktar berättelser. Men sen försvann de, men sen svälten ebbade ut och folk hade mat. Här är det nästan inga vuxna som är indragna i svälten. Men däremot så är det barndomsskildringar. För att det är så skambelagt att svälta.
Mm.
Men är du vuxen, för de här blir riktigt gamla, många av de som berättar.
Mm.
Då har du det bakom dig och du klarade dig.
Ja, ja.
Så då kan du berätta det. Men det krävs att du blir gammal för att kunna berätta om den här svälten. För den är så stigmatiserad.
Ja, det är jätteintressant. Mm. Ja, jag får väl säga nu till något helt annat.
Mm.
För att klart vi har läst allt möjligt här under helgerna. Och jag har läst... Sigrid Rausings bok Malström. Och Sigrid Rausing, hon hör ju till den här kända Rausing-släkten. De är tetrapack och så. Hon är barnbarn, är det väl? Jag fick sitta och rita upp lite släktträd här. Hon är barnbarn till Ruben Rausing som grundade tetrapack. Och där är en liten lustig sak förresten. De heter ju Rausing. Mm. Mm. Men han är född Andersson. Och vet du varifrån de tog namnet Rausing?
Ja, från Rau eller Raus.
Raus.
Mm.
Just det har jag aldrig tänkt på.
Har du inte vetat?
Nej.
Nej, för du är så intresserad av historia så jag tror du visste det.
Nej, det borde man ju begripa. Men nej, det visste jag inte.
Nej.
Han är född i Raus och så. Mm. Ja, nåja. Men nu är det Sigrid Rausing då som har skrivit den här boken. Och hon har skrivit om sin bror. Hans Christian Rosing och hans fru Eva Rosing. Och de var ju i nyheterna verkligen 2012. Jag tror att de allra flesta kommer ihåg att på sommaren då var det väl så påträffades Eva Rosing död i deras sovrum. Och där hade hon legat död i flera månader.
Mm.
Och det var ju väldigt konstigt det här. Det visar ju sig sen att det var inte så att han hade mördat henne eller så. Men han var så nerknarkad och förstörd. Och det var ju hon också. Hon dog av en överdos. Så att han betedde sig inte som en vuxen människa på något sätt. Alltså. Och det var ju ingen annan som fick komma in i de där rummen. De hade bodde i ett stort fint hus. Men ingen fick komma in i just de där rummen. Mm. Det allra heligaste liksom.
Mm.
Ja, och hon, Eva, hon har skrivit en bok då om hur kunde det här hända? Vad är det här? Sa jag Sigrid? Eller?
Nej, du sa Eva. Men det är
nej, förlåt. Ja, Sigrid, absolut. Sigrid Rosing då. Hans Christians syster. Hon försöker komma till rätta med det här på något sätt. Och detta är inte någon sån där sensationshistoria. Detta är en väldigt välskriven bok. Skriven av en person som hon har doktorerat och så. Så att det finns delar som är lite akademiska i den. För att hon är en sån person som vill gå till botten med saker och ting. Varför blir man narkoman?
Mm.
Är det arv eller är det miljö?
Mm.
Hon vill ju hävda att det inte är miljön som gör detta. För de har vuxit upp, alla syskonen, i en kärleksfull familj. Hon och Hans Christian har varit väldigt nära varandra. De är nära varandra i ålder också. Och det var ju bara det att när han var 20 år så åkte han på någon sån där lite lång resa med, om det var Transsibiriska järnvägen först. Mm-hmm. Och han gav sig ut i världen och han kunde ju såklart göra det eftersom de är en väldigt rik familj. Mm. Och sen så när han kom då till Indien, till Goa, så träffade han några tjejer där, vad de var ifrån. Satt där på stranden och om de rökte heroin eller om de använde det på annat sätt. I alla fall så var det då han introducerades till heroin och han hade alltså väldigt svårt att stå emot.
Mm.
Och hon vill väl hävda då att, att det mycket ligger i vad ska vi säga, arv snarare än miljö då.
Mm.
Att det är vissa människor som har svårt att stå emot och att han verkligen hör dit. Mm. Sen var det ju lite fram och tillbaka i hans liv under ett antal år. Och så småningom träffade han ju det, Eva då, som blev hans fru. Och det var ju just på ett behandlingshem de träffades. Hon var ju inne i samma sväng, om man säger så. Och de lyckas ju sluta med missbruk och leva ett...
för hon kommer ju också från ett överklass.
Hon är från USA. Ja, och de får flera barn.
Ja.
Om det är 3 eller 4.
Mm.
Och lever ju naturligtvis ett rikt liv. Mm. Alltså, så. Men sen så ramlar de ju dit igen. Runt millennieskiftet.
Jaha.
Och det går ju så långt att barnen tas ifrån dem.
Mm.
Jag tror det är 2006 kanske. Ja, runt det i alla fall. Och det blir då Sigrid och även hennes syster då, lite, som får ta hand om barnen. Och de barnen bor då sen i 10 år. Och jag tror att 2008 var sista gången som föräldrarna träffade sina barn.
Oj.
Och det var ju inte för att de inte fick, utan för att de var så nedgångna och så nere i drogerna. Ja, fruktansvärt.
Ja.
Men nu är det ju så att Eva är ju död. Men Hans Christian lever ju.
Mm.
Det gick ett antal år här. 6 år eller om det var ännu mer. 6 år. tills Sigrid och Hans Christian såg varandra igen.
Mm. Alltså det, efter denna händelsen.
Det var redan innan att Eva hade dött.
Mm.
Så slutade deras kontakt.
Mm. Det är också väldigt svårt, för släppte de ju barnen.
Ja, de gjorde ju det faktiskt. Men Eva försökte i alla fall. Hon mejlade, hade viss mejlkontakt och så med den här Sigrid. Genom, ända fram till att hon dog.
Ja.
Och de blev ju lite oroliga, minst sagt, när, när hon
slutade
av sig.
Ja. Mm.
Mm. Ja, detta är ju en alldeles förfärlig historia, självklart. Mm. Och boken handlar ju naturligtvis också om hur kan man leva vidare med det här. Mm. Liksom. Mm. Men det är en väldigt välskriven, tänkvärd bok, verkligen. Och gripande, självklart också. Mm. Så, ja... jag kan verkligen rekommendera den också.
Mm.
Ja.
Ja, så till något helt annat. Men vi är kvar i Asien. Eller åter till Asien.
Mm.
Och den boken jag ska prata om, den heter Pachinko. Kommer också förklara det längre in i berättelsen. Utav Min Jin Le. Och det är en släktkrönika som utspelar sig i två länder. Det är Korea och Japan. Och den tar sin början 1911 och slutar 1989. Och då på 1910-talet då föds Sonja i en familj, en väldigt fattig familj som bor i södra Korea, alldeles ut vid kusten. Föräldrarna har pensionat slash hyra ut sängar till arbetare, så att det är väldigt väldigt enkelt. Men det är väldigt varma och snälla föräldrar, speciellt pappan. Han är lite lätt handikappad eftersom han har klumpfot, men Sonja, hon älskar sin far. Tyvärr så dör han i TBC när hon är 11 års ålder, så det är mamman och Sonja de har hand om det här pensionatet, de två plus två stycken som arbetar. När hon är 16-17 år så är hon på väg till marknaden. Och där träffar hon en dubbelt så gammal man. Han är 34 år, han heter Hans. Mycket stilig karl. Vit kostym, vita skor. Han är korean men han bor i Japan, i Osaka. Och han är där för att köpa upp fisk. Han börjar prata med henne och så småningom så inleder de ju ett förhållande. Men de träffas bara i smyg, ingen vet om det.
Mm.
Och så slutar det som det brukar.
Mm.
Hon blir gravid. Och då och hon berättar det för Hans, och Hans berättar det för henne. Att han är gift och har barn i Japan. Men han har en lösning på problemet. Han ska köpa ett hus till henne. Och så ska han installera henne där med barnet. Så det ska bli så bra. Nej, det vill inte Sonja. Det är ju en katastrof. Hon är ju, kommer ju bli uttittad i hela byn. Alltså det är ingen som kommer acceptera henne. Hon är ensamstående mor med ett barn. Och så dessutom älskar innan. Nej, det går inte. Och hon börjar prata med sin mamma om detta här. Och nu har hon har bekymmer. Alltså det är problem. Men då finns det en räddning. Därför att till detta här pensionat så har det kommit en protestantisk präst. Alltså, men han är korean. Men han har gått över till protestantismen och blivit präst. Han är på väg till Japan, till Osaka. Men han har TBC han också. Och han insjuknar precis innan ska jag åka över till Japan. Och han känner till det här enkla pensionatet. Så han tar in det. Så att de vårdar ju honom. Mamman och Sonja och de andra kvinnorna. Och så småningom tillfrisknar han. Så att han ska ge sig iväg. Men då erbjuder han Sonja att jag kan gifta mig med dig. För det, liksom, det är reda i hela situationen. Ja, hon blir gift. Han har inte tänkt att han allt över 25 år för honom är övertid. För han kommer att dö i TBC.
Ja.
Så han, det är liksom ett sätt för honom också att få en familj. Så de gifter sig och åker över till Japan. För han är ju på väg till sin bror.
Ja.
Som han ska, och det är, måste jag också berätta, att han är ju en överklasspojke. Mm. Brodern är, och har också varit en överklass såklart. För de är ju samma familj.
Mm.
Familjen äger stora lantegendomar. Men nu är ju Korea ockuperat utav japaner.
Jaha.
Så japanerna har ju börjat ta marken från koreanerna. Så att den här överklasspojkarna är ju inte längre överklass. Utan nu så måste de skicka hem pengar till föräldrarna i Korea. Jaha. De tar sig till Osaka. Och letar upp brodern, och då bor han ju i rena slummen.
Ah.
Han tillsammans med sin fru. Och de har inga barn. Men där bor Sonja och den här prästen som heter Isak. De flyttar in där och Isak börjar jobba som präst. Och Josef heter brodern. Det är han som försörjer familjen. Men det är ju väldigt knapert. Och de upptäcker ju att de är ju andra klassens medborgare i Japan. Alltså koreaner betraktas ju som smutsiga, fula, äckliga. Japaner anställer inga koreaner. Utan det är bara koreaner som anställer koreaner.
Mm.
Så de är riktig underklass.
Men hur är det med barnet då?
Barnet föds.
Mm.
Mm. Och han accepterar honom som sitt eget barn.
Mm.
Det är det här med namnen. Sonja och Kunge, det är svägerskan. De känner att nu måste vi ju börja hjälpa till med försörjningen här. För att den här stackars brodern kan ju inte försörja alla. Men han är ju motvillig till det. Men de börjar göra kimchi i alla fall.
Jaha.
Och säljer vid stationen. Och
ja, ja.
Då blir det lite lättare för
lite
familjen.
Modern.
Men i bakgrunden så har vi ju hela tiden den här Hansu som, det vet de inte om, men han bor ju i Osaka han också.
Mm.
Och på något vis så finns han i bakgrunden. Och han tillhör ju den japanska maffian. Som,
yes.
Som jag inte nu hittar här vad det heter. Men han tillhör ju, eller koreanska maffian kanske man kan säga. Så att han är ju kriminell. Men han har lite koll på den här familjen.
Det är alltså han.
Det var pappan
gift,
till.
Pappan till barnet.
Sen så dör Isak. Och det är därför att han inte vill tillbe den japanska kejsaren. För han har ju redan sin gud.
Mm.
Så han blir fängslad och när han kommer tillbaka så är han så illa där han så han dör.
Mm.
Och nu kommer andra världskriget och nu blir de ju ännu mer hårt drabbade för att de får inga matransoner. De får ingenting.
Mm.
Men som sagt, de har den här mafiosen där som kan styra upp det utan att de vet om det.
Mm.
Och hon får ytterligare en pojke, Sonja, med Isak. Och brodern, de får svåra och svåra försörja sig, så han tar beslutet att han ska ta jobb i Nagasaki. Mm. Så han ökar dit där och där släpper man igen av de här bomberna.
Ja, just det.
Mm. Så att när han kommer tillbaka, han överlever men det är svårt sjuk när han kommer tillbaka. Mm. Ja, den här boken handlar då om dessa koreanska människor som försöker överleva i Japan. Och de är ju andra klassens medborgare. De kommer aldrig att bli japanska medborgare, verkar det som. Ens en gång inte när Sonjas barnbarn blir japansk medborgare. Och han har ju aldrig sett Korea. Utan han får uppehållstillstånd och han måste anmäla sig var tredje år till polisen. De är liksom helt stoppade för vanliga jobb. Och då säger sig självt att då drar man sig till det kriminella. Och så i Japan finns det några spelhallar som heter Pachinko. Och det är någon slags,
ja.
Det är någon slags flipperspel med väldigt många kulor. Och jag kollade på YouTube och det, man stoppar i då 100 kulor i en maskin och så du får hör liksom 100 kulor i en maskin. Det låter förfärligt i de här.
Jag har varit inne på någon sån där spelhall i Japan, men, men jag vet inte om det var något pachinko, men det var väldigt oväsen i alla fall. Kan jag säga.
Och det är där hennes söner hamnar så småningom i pachinko-världen. Trots att den äldsta sonen som Suna får, så han är väldigt, han är intelligent och han vill läsa vidare och han blir akademiker, men ja.
De kan aldrig bli accepterade.
Nej, det blir de inte. Nej.
Nej, de är ju inte särskilt.
Alltså, och den här är skriven på engelska.
Ja.
Men den är mycket japanska och koreanska uttryck, så man får googla en hel del. Önskar ibland att det hade översatts.
De japanska.
Ja, och koreanska. Mm. Det, alltså när det gäller maträtter och kläder bryr man sig inte, utan nej, då läser man. Men när det gäller hur de benämner koreaner, så hade man ibland behövt det. Och jag önskar så att det fanns ett förord eller efterord, för jag hade velat veta mycket mer.
Mm. Bygger det där, tror du, på någon slags verklighet?
Nej, det vet jag inte.
Författaren, vet du?
Författaren är koreanska som har bott i USA sedan hon var liten. Aha. Så det verkar inte som hon har bott i Japan.
Nej.
Hon har tänkt på den här historien sedan 1989.
Mm.
Den är väldigt intressant att läsa om den. Och just att det här om koreaner. Jag läste för några år sedan, läste en artikel just om att koreaner var andra klassens medborgare i Japan. Men att det var så här illa, det visste jag inte. För det är det.
Mm.
Och det hade varit så intressant att veta, är det så fortfarande? Mm. Och det hade varit roligt att ha någon som kan det här japanska och koreanska kulturen och kan mycket mer. Att det hade skrivits ett förord eller efterord.
Ja.
För det saknar man.
Ja,
det förstår jag. Jag har försökt att leta upp artiklar om hur det är nu. Och det stör inte mycket om det. Nej.
Mm.
Så det är en väldigt intressant bok. Kan varmt rekommendera det. Och så är det en så vackert omslag, tycker jag.
Ja, det kan jag hålla med om. Verkligen. Ja, jag har en bok till bara som heter... Jag är ett hjärtslag från döden av Maggie O'Farrell. Och det här är en självbiografisk bok. Det såg jag inte riktigt först, men det...
G-Z.
Ja, just det. Som vi säger på biblioteksspråk.
Mm.
Maggie O'Farrell, hon är från Nordirland men bor nu i Edinburgh. Och... den här boken gör 17 nedslag i hennes liv. Det blir som en väldigt annorlunda skriven självbiografi. Och det hon skriver om är 17 möten med döden, kan man väl säga. Hon är nära att dö vid 17 tillfällen. Ja, vid något tillfälle är det hennes barn som är nära att dö. Det står på baksidan här då att det är livsbejakande och sådär. Så att jag, det var någon som ville ha en sån här positiv bok som jag på biblioteket. Så då höll jag fram den. Liksom, kan inte det här vara något?
Men
jag
visste... 17 sätt nästan du.
Ja.
Det var väldigt uppmuntrande.
Hon tog inte den. Jag förstår inte det. Men jag tog den sen i alla fall. Så, det är klart att det finns något ändå livsbejakande i detta. Den här tjejen, när hon var barn, hon hade en väldigt allvarlig sjukdom. Hon hade hjärninflammation och var förlamad och så. Hon var i flera år, men hon blev bra.
Oj, i flera år?
Ja, hon låg på sjukhus i 2 år. Så att hon var verkligen nära döden alltså. Men och hon har sviter av det här fortfarande. Delvis att hon, när hon ska greppa saker så tappar hon gärna.
Ja,
hon kan ha lite dålig balans och så.
Så det har,
ja, det har. Men det har då aldrig hindrat henne från att leva fullt ut, kan man säga. Hon har nog kanske också tänkt sådär lite att nu fick jag några år extra här. Och hon har 3 barn och minsta barnet har en flicka. Hon är väldigt allergisk. Och det är klart att det är väldigt svårt att vara så allergisk. Mm. Hon kan ju alltså inte sitta bredvid någon som har en tom jordnötspåse eller sådär.
Mm.
Utan att åka in till akuten och det är jätteallvarligt. Mm. Men då tydligen så ville hon, Maggie och Farrell, visa att ja, men, även om man har mycket, ja, man har olika handikapp och mycket svårigheter så, så kan livet ändå bli rikt och bra. Mm. Så den här boken handlar rätt så mycket om det. Det är fina, det är dramatiskt, hon berättar det dramatiskt som man verkligen vill läsa vidare om de här olika tillfällena. Hon håller på, alltså hon blir överfallen flera gånger, sådana saker. Och, men så kan det vara att hon håller på att drunkna och som sagt att hennes barn då får en allergisk chock och sådana saker. Eller när hon ska föda barn själv så är det också väldigt dramatiskt. Men hon reflekterar mycket över sitt liv i de här historierna och ser tillbaka och liksom, det kommer en liten knorr i slutet på dem, en reflektion. Och hon var tydligen en besvärlig unge. Men som sagt, det är kanske lite grann det som har gjort då att hon faktiskt har vågat göra allt möjligt efteråt, trots dessa fysiska problem alltså. Mm. Jag borde inte säga detta ytterligare en gång, att jag kan verkligen rekommendera den här boken. Jag skulle variera mig lite där. Alla de här böckerna jag pratat om, de skiljer sig, de är olika. De är väldigt olika trevligt. Böcker. Men jag tycker nog att det är något livsbejakande över den här. Och som sagt, man vill bara fortsätta att läsa. Det är väldigt väl skrivet.
Ja. En annan kollega till oss hade läst den. Hon tyckte den var jättebra.
Ja, vad roligt.
Hon liksom slet upp boken och sa, läs den, den är jättebra.
Ja, och nu säger jag det till dig också.
Ja.
Och alla andra.
Ja.
Ja. Så då känner jag mig klar.
Du känner dig klar med ditt prat. Och då säger jag tack så mycket för denna gång. Och så hörs vi av i mitten av februari.
Ja. Tack ska ni ha.